Hej och välkomna till 45an, podden som görs i samarbete med Fotboll Direkt. Den görs av mig, Ludvig.
Och mig, Matt.
Vi kommer med jämna mellanrum lite när vi är sugna på det. Kommer ut med lite intressanta gäster som vi sätter oss ner och pratar med. Så för att lära känna lite folk.
Ja, tanken är då att vi ska intervjua folk inom svensk fotboll. På lite olika håll i olika klubbar och... det vi vill åstadkomma är väl att ni som lyssnar ska få lära känna folket som jobbar i era klubbar och som jobbar kring era klubbar och kring allsvenskan och superettan och den fotboll som vi alla älskar, hoppas jag.
Och helst kanske lite människor som man kanske inte vet så mycket om, utan lite lever i det dolda, om man säger som så. Kanske en materialare som bär bollarna till träningar, eller en pressansvarig som sköter all akkrediteringar, och den som kanske till och med står på parkeringen och visar var alla bilar ska ställa sig.
Ja, helt enkelt doldisarna i klubbarna runt om i Sverige.
Vi är två grabbar som bor i Stockholmsrådet. Jag, Ludvig, är uppväxt i Stockholm och Sollentuna i norrort.
Ja, och jag heter Martin, från Småland från början, och flyttade upp till Stockholm i somras. Och just nu så jobbar jag som reporter på Fotboll Direkt och skriver mestadels om Stockholmslaget där, Hammarby, Djurgården och AIK. Lite BP också.
Vår första gäst var Jonas Riedel, information och pressansvarig på Djurgårdens IF. Det var ett intressant samtal som gjordes dagen innan Djurgården spelade sin match mot Union Berlin.
Så det kommer inte komma några konkreta frågor kring den händelsen i den här podden. Då kommer vi ta upp ämnet risksupportrar och supportrar i allmänhet. Vi kommer prata om bråket mellan Andreas Alm och Magnus Persson på Råsunda i derby. Så om ni kan, vi kommer ihåg det. Vi kommer prata om den bild som rörde upp ganska mycket känslor när Djurgården och Hammarby flyttade in på Tele2 Arena, där Djurgården och Hammarby-spelare står och håller om varandra, helt enkelt. Vi kommer även prata med Jonas om vem han är och vad han gör i Djurgården. Det är väl lite det som är grunden i vår podd kanske, att vi vill veta också vem människan som vi intervjuar är, helt enkelt.
Ja, men vi sparkar väl igång det här. Ja, välkomna.
Yes.
Ja, det kan du göra, men du säger
men
att
säg inte vad jag ska säga. Va? Säg inte vad jag ska säga.
Nu tror jag vi stoppar det, för vi kommer ingen.
Ja, det är upp till dig.
Ja, jag vill inte komma någon annan.
Magnus Persson, vad säger du? Vad säger du om matchen?
Ja, men då hälsar vi välkommen då till Jonas Riedel.
Ja, tack. Kul att vara här.
Ja, så här tidigt på morgonen.
Ja.
Är du en morgonmänniska?
Nej. Nej, det är jag absolut inte. Jag är seg på morgonen. Det tar ett tag att komma igång, men jag jobbar gärna på kvällen istället. Nej, jag är en kvällsmänniska.
Du kommer ändå leverera här i podden.
Ja, när jag laddat extra och gått och lagt mig extra tidigt. Jag har inte havregrynsgröt så att en sån stor kopp kaffe. Så nu ska det funka.
Ja, vi ska ju säga att du är presschef eller informationsansvarig i Djurgården fotboll.
Just det.
Vad innebär det om du skulle beskriva den rollen?
Jag tycker alla jobb i såna här idrottsföreningar är väldigt blandade, men press och information är ju liksom huvudbitarna för mig. Och press är ju att ha kontakt med all media, se till att förmedla kontakter och ordna så att det funkar med intervjuer med spelare och planera lite hur och vad vi gör och hur spelarna uttalar sig och lite sådana saker. Så att det är just den biten, både att vi ska synas och att vi ska hjälpa media väldigt mycket och komma och få kontakt med våra spelare, så att det blir bra samarbete där, så spelarna slipper ta den biten, eller övrig personal överhuvudtaget, planera så att det funkar för både media och personal. Informationsbiten är både intern information, men jag sitter som redaktör för matchprogram, medlemstidning. Just nu sitter jag och skriver en årsredovisning. Sådana saker, intern typ av intern information. Så att det är mycket kontakt med förbund, se till att vi har uppgifter som stämmer. Ja, i huvud taget information ut och in, se till att vi får information och att vi levererar information. Det är grundgrejerna. Men det är väldigt speciellt att jobba i förening. Det finns mycket saker som ska göras, så det finns inte roller för allt. Så att jag sitter och är ansvarig för vår telefoni. Hur troligt det är på en skala liksom, med den rollen. Men så är det liksom. Och det gör det när de flesta har lite så här sidouppgifter också.
Ja. Det är inte alltid 40 timmar i veckan.
Nej, framförallt inte så här 9 till 18, då blir det 17 eller någonting, utan det är lite spridda skurar så där.
Jonas Riedel i person då. Du kan berätta lite om din uppväxt och var du är ifrån.
Ja, jag är stockholmare, norrortskille, djurgårdare sedan barnsben. Sett alltid frågor på hur blir det djurgårdare. Jag har ingen aning faktiskt. Någon pappa som lite lätt djurgårdare så där, men aldrig gått på matcher. Men det är kanske därför. Spelat fotboll bland mycket andra idrotter. Hållit på. Hygglig nivå så där. Så slutade jag någon gång mitt i tonåren som de flesta. Men följt både Djurgården i hockey och fotboll genom åren. Hockey i början. Mer och mer fotboll. Jag vet inte varför det blev hockey. Det var inne ett tag. Jag var fotbollskille. Jag spelade hockey. Men det var mycket för hockey ett tag. Så gick det över till fotboll. Jag har jobbat egentligen som inom IT-världen i många år. Som massa olika jobb och firmer där. Men idrottsintresset har liksom alltid funnits. Och skriv och kommunikation har alltid varit intressant. Så att jag svadlade om någon gång för 12-13 år sedan. Och först började jag jobba ideellt inom Djurgården. Och gick på Poppius och pluggade journalistik. Och ja, på den vägen så bytte jag inriktning helt plötsligt, vilket jag tycker är jättekul, för fotboll och kommunikation och den biten är liksom jätterolig att jobba med, så att det ångrar jag inte en sekund. Och ja, här är jag 10 år senare. Det var väl inte riktigt planerat så här, för 12 år sedan hade jag inte drömt om det, men det var jättekul, så att det var byte mitt i livet någonstans så där, eller mitt i livet, men ändå efter ett antal år. Och ja, jag blev aldrig omrätt.
Men du skrev för svenska fans innan du blev gick över till Djurgården. Hur kom det där sig att det blev att du fick börja jobba för Djurgården och att du skrev för svenska fans och så där, kan du?
Nej, men jag hängde väl mycket på svenska fans på forumet i början och snackade och hade olika debatter, och så vet jag att de sökte skribenter, och då räckte jag väl upp handen där någon gång och sa att det skulle väl kunna vara kul, och eftersom jag skrev ganska mycket där så blev jag indragen i det gänget. Det var ju Wille Bäckström och Thomas Alexandersson som höll igång där, som jag hängde på. Och det var ju en jättebra skola. Jag var lite nervös här första gången och intervjuade en spelare. Jag tyckte de var väldigt stora. Fick man lära sig att det var inte så märkvärdigt. Och därifrån kom jag väl in och började jobba lite ideellt med Djurgårdens matchprogram och skrev en del där. Och sen så blev det en tjänstledig, och då kände jag att jag kände ju både spelare och personal och klocktornet och alltihopa, så att det är klart jag söker det här. Och jag sökte och så kom jag upp, fick jobbet, kom upp vid 9, och jag tror 9:10 så satt jag och skrev min första artikel ungefär, för att det var ju, nej, jag hade ju suttit där uppe så många gånger och skrivit och alltihopa, så det var ju kortaste introduktion på ett nytt jobb jag varit med om. Alltså, högst 10 minuter vid kaffeapparaten stod, sen så körde vi liksom. Så det var mycket slumpartat, men det liksom, pusselbitarna föll ihop på något sätt, så det blev så enkelt. Det bara blev det. Så att det, ja, mycket slump, men visst, det fanns väl en tanke bakom den där också, några års ideellt arbete och pluggande och sånt där, så ja.
Trots att du jobbat inom en annan så här bransch innan, var det ändå liksom en dröm för dig, så när du fick din första lön från Djurgården liksom, så var det speciellt liksom.
Ja, men det tror jag.
Att du visste att du var anställd av Djurgården.
Jo, men det var det. Det var ju jättehäftigt. Det var ju lite dröm så där. Jag hade ju skrivit rätt mycket, jag jobbade som projektledare och sånt. Jag var ju rätt van att skriva redan innan och sådär. Men det hade ju inte 1,5 år tidigare eller 2 år tidigare, hade ju inte ens tanken funnits. Så att, nej, men det var jättehäftigt när man satt där och gick runt på kansliet och fick träffa massa personer som man bara hade läst om. Och liksom satt i några rum ifrån Bosse Andersson och spelare gick förbi. Och, ja, det var ju jättekul i början. Det var häftigt.
När du går in på familjen, du har 2 söner, va?
3.
3 söner tror jag. 3 söner och en dotter.
Ja, stämmer.
Och håller alla på med fotboll?
Alla har hållit på med fotboll ganska mycket. Äldsta sonen är 22 och spelade länge. Och tills han insåg att det var inte spelaren skulle bli utan tränare. Så han gått och utbildat sig på Bosön. Tränar Sollentunas pojkallsvenska lag just nu. 22 år gammal. De vann Division 1 förra året och nu får han ta hand om dem i högsta serien. De kommer spela samma serie som Djurgården. Så det blir tuffa matcher att gå och titta på. Se vilka kläder jag tar på mig den dagen bara. Nej, det är jättekul. Sen har jag en som spelar i 18 som har spelat i Djurgården sedan han var 12 och som har spelat i U21 och varit med och tränat några träningar med A-lag och som står i lite funderingar kring sin karriär nu då. Vi får se vad han väljer, men han har ju kört på elitnivå sedan tidig ålder och tyckte det var fantastiskt och fått vara med på spelat överhåret i Djurgården och spelat landslag och alltihopa, så han har haft en fantastisk karriär. Så får vi se om han väljer att gå vidare och spela i Djurgården eller om han väljer studier eller vad det blir nu då. Men han är nära A-laget, så att det är, i alla fall får börja träna med dem och känna på, så att det är ju häftigt att ha varit med på den resan. Mm. Och sen en sista kille som slutat spela fotboll för något år sedan som är 16 nu då, och sen en tjej som är 9 som jag tränar. Mm. Och jag har tränat på det 95-an och 97-an och nu är jag inne på 04-an, va? Så att jag har ju varit tränare nu i 10-12 år ute i Sollentuna också då. Mm. Men jag tycker det är jättekul. Det är som en... Det ger lite balans till Djurgården och elitbiten att få vara med och träna barn och ungdom och jobba ideellt lite grann. Jag tycker det känns fantastiskt, för det jag gillar det här. De hör ihop elit och bredd på något sätt, eller elit och de här små klubbarna på något sätt. Och jag tycker det är härligt att ha fötterna i båda lägen på något sätt.
Du känner inte att det blir för mycket fotboll i ditt liv?
Jag tycker inte det. Jag tycker det är jävla roligt. Nej, jag tycker det är jättekul med fotboll, så jag tycker inte det. Så att jag är ju nere och jag tittar ju på 5-6 matcher i veckan, från allt från flickor 09 upp till Djurgårdens U19, och så hinner jag med något P12-lag i Sollentuna och så i A-laget. Och, men jag tycker det är jättekul att se Sollentunas A-lag också, det är ju division 2. Så att, nej, jag tycker det är jättekul, jag ser otroligt mycket matcher, jag kan gå ner på en del träningar i olika lag och titta. Och jag tycker det är jätteroligt. Mm. Så det blir inte för mycket, inte för mig, det är för min fru möjligtvis som kan tycka lite tokig sådär, men ja. Nej, jag tycker det är jättekul. Mm.
Men
hinner du ha andra intressen? Nej, men ibland får man ju skärpa sig och göra lite grann. Jag pluggar en del också i sidan om bara för att det är kul också. Så att, nej, men det är inte mycket. Nej, men jag är ju rätt aktiv, det kan man väl säga då. Så att... ja, nej, men det är ju inte så mycket mer tid över. Så är det.
Men som pappa så där, du var väldigt fotbollsintresserad pappa. Hur har det varit att se Petter ta sig framåt i Djurgården och få dra på sig landslagsdressen och så där? Och om han nu skulle få göra någon match i A-laget, hur skulle det vara? Liksom?
Det är jättehäftigt, klart. Jag såg jättetidigt att han hade jättetalang för fotboll, men vad jättetalang betyder är ju väldigt svårt att säga om man är bra i lokala laget eller om man, menar, hade det kanske svårt att tro att det skulle vara så här bra som han var. Så att när han skulle ha landskamp för ett år sedan drygt så drog på sig tröjan och stod där, så det är klart att det var jävligt mäktigt att se, om man har tränat honom själv i 5 år och sett hur han har tagit steg efter steg. Det är dedikation och liksom bli fotbollsspelare. Jag har ju sett hur mycket han har offrat, hur han har haft med sig träningsprogram på våra korta semestrar på 3,5 vecka på sommaren som 14-åring och kört intervaller och stått och fixat och då. Alltså det är ju mat som, och tillsammans med skolan så blir det blir inte mycket tid över. Mm. Så det är ju jäkligt tufft att bli fotbollsspelare, och då blir man ju väldigt glad när de lyckas och får chansen att få spela tidigt i lag och få bra träningar och få dra på sig landslagsstressen. Han har varit på en 5-6-7 landslagsläger också. Det är ju första landslagslägret, första matchen med U17, U19, U21. Jag menar, det är jättehäftigt att se liksom att han har nått ytterligare ett mål. Och det är klart att det blir roligare för mig som insatt i fotbollen. Jag skulle följa honom även om det varit konståkning, men när man har förståelsen så blir det ju att man lever sig in i det mycket mer. Så att det har varit jäkligt roligt att följa.
Vilken nivå höll du själv på med när du spelade fotboll?
Ja, jag spelade något sån här hyggligt bra icke-storlag som låg en bit ner i högsta serien i Sankt Anna och sådär. Kunde, ja, hygglig nivå liksom. Men jag la av lite för tidigt, lite ofokuserat sådär. Sen så har jag hållit på i division 5 som ledde motsvarande division 4 nu och spelade lite sånt där. Så att, jag vet inte. Jag hade väl kunnat nå någon Ja, som du spelar där i division 2 kanske hade varit min maxgräns någonting så där, jag vet inte. Jag har aldrig bevisat, men någonstans där kanske.
Men du har en ganska känd pappa också, om det inte helt fel ute.
Nej, men det stämmer ju. Han är musiker. Skrivit väldigt mycket musik.
Georg Riedel, ska jag säga då.
Just det.
Som har skrivit till Astrid Lindgrens.
Ja, jag vill få... Det är inte alla alltid som känner till honom, men de blir lite så här överraskade, alla som har barn. Så jaha, vad fan, det är ju det enda mina barn lyssnar på. Så liksom, din pappa, så brukar jag bli lite överraskad. Så där. Så, ja, nej, men det är lite speciellt att ha en pappa som är musiker. Det är långt ifrån idrotten, jag var ensam. Det var mycket musik i familjen, så att jag var lite ensam och var idrotts. Det var aldrig någon som fattade riktigt.
Men du har inte fått den musikaliska...
Ja, inte någon sån här överdrivna doser i alla fall, utan... Men framförallt så var ju idrotten mitt stora intresse, så att jag har aldrig utforskat musiken så mycket. Så att, jag var lite udda fågel där i familjen som bara höll på med fotboll och spela. Alla andra tyckte musik var det viktiga. Men så är det.
Du klämmer inte av en nationalsång på Tele2 inför en match?
Nej, det hoppar jag över. Men jag tycker jag är väldigt intresserad av musik och lyssnar mycket på musik och tycker det är kul. Det är klart att har man haft den uppfostran att det har varit musik i hemmet hela hans uppväxt, så går det inte förbi helt.
Ja, det kan du göra, men du
säger
men
att säg inte vad jag ska säga. Va? Säg inte vad jag ska säga.
Nu tror jag vi stoppar det, för vi kommer ingen
vart. Det är upp till dig. Det är upp till dig.
Jag vill inte komma någon vart.
Magnus Persson, vad säger de?
Jag antar att en tuff period innan du jobbade för Djurgården, alltså en tuff period för Djurgården sportsligt, kanske var jobbigare för dig då.
Ja, men man lever ju mycket mer när man inte jobbar i det på något sätt. Så blir det. För det första så bara inför en match. Jag menar, en matchdag för mig är ganska mycket jobb. Man hinner ju inte sitta och fundera så mycket. Även om det är ett derby så kommer inte den här nervositeten på riktigt samma sätt som när man har supporter. För man hinner inte. Man är mer fokuserad på att märka ut pressplatser och kolla presslister och fundera på hur mycket folk som kommer om platserna räcker. Men alltså, det är dagligt jobb. Så att man lever sig inte med lika mycket. Sen okej, derby när man väl sitter där på matchen, då kommer det liksom skölja över när matchen börjar och man kan börja titta lite grann. Men fram till matchstart så är man ju otroligt upptagen, så att man hinner liksom inte med och reflektera riktigt lika mycket, tycker jag. Saknar, på gott och ont.
Saknar du det?
Ja, det kan jag göra. Det skulle vara jävligt kul att få spekulera om startelvan och sitta och snacka och fundera och gissa och så här. Klaga och hissa och dissa spelare. Men det är lite roligt så där. Och det kan man inte komma ifrån heller. Jag minns någon match när jag och någon på kansliet satt och tittade på matchen och Abbe Barsan var skadad eller avstängd, han satt bredvid på läktaren och sådär. Och så föll man in i sitt lite supporterskap när matchen väl började. Så, men vad fan, han måste ju ta löpning, bla bla bla. Och så tittade Abbe på oss och så, vad fan, är det så där ni sitter varje match med oss? Liksom så här, ja, förlåt, nu sitter du här. Men man faller ju in i det här när väl matchen börjar. Så det finns ju inbyggt efter alla år som supporter. Va? Sen skulle man väl kanske... inte såga folk personligen på samma sätt när man känner folk. Det är med viss respekt. Men engagemanget finns ju där så fort en match börjar. Så det gör det ju.
Just lite mer personligt om dig då. Ditt supporterskap, så där, är det die hard Djurgården och liksom inget mer, eller hur?
Ja, du tänker på, ja, i Sverige så finns det ju inget annat än Djurgården. Så är det ju.
Nej, men det är liksom...
Jag har ju varit rest runt på många håll och kanter när jag var yngre, så att så är det ju.
Men du äter, sover och lever i Djurgården? Liksom.
Ja, det gör jag nog. Jag är sån här som liksom följer de flesta sektionerna lite grann i alla fall. Någon gång då och då går in och kollar hur det går för banden och ligger de i samma serie som AIK, och så får man reda på när de möter dem i alla fall. Sen, menar, ja, jag kollar Djurgården ganska brett och ganska mycket och följer med och sådär. Så att det är inte alla sektioner jag har koll på, men liksom, jag är sån där som älskar när Djurgården slår AIK eller Hammarby, oavsett vad det är för sport liksom. Ja, vi slog AIK innebandy liksom. Nej, men det spelar ingen roll, det är liksom, ja, så att det är die hard Djurgården då, tror jag. Så är det ju. Så det finns väl bara ett lag till som i Sverige då, som är intressant, och det är ju min andra lilla klubb Sollentuna fotboll då, som jag jobbar i på fritiden. Det är ju en division 2-klubb med stor ungdomsverksamhet och blir kanske lite mer den här basic-idrotten jämfört med elitidrotten. Så att där är jag ju väldigt engagerad i den föreningen. Men det är en helt, det är inte en konkurrent till Djurgården på något sätt, utan det är en annan typ av idrott som jag också är intresserad av, den här mera grundläggande idrottsrörelsen. Mm. Men som elitförening så är det ju bara Djurgården. Och jag är inte så väldigt intresserad av sport utomlands. Alltså jag håller inte på så mycket lag. Mm. Det är England Premier League jag bryr mig lite grann om där. Så att, men i övrigt så ja, försökte skaffa mig såna här favoritlag i olika ligor, men det, nej, jag bryr mig inte så mycket liksom. Jag har ingen så här favoritlag i Spanien eller Italien eller Frankrike eller någonting, utan det blir mer man följer lag som är roliga att följa.
Ja, det kan du göra, men du
ja,
säger
men
att du
inte ska säga. Säg inte vad jag ska säga.
Nu tror jag vi stoppar det, för vi kommer ingen. Jag vill inte komma någon annan.
Magnus Persson, vad säger
du om matchen? Vi går in på ja, just den här mediebiten då. Hur tycker du att den rollen är att ha liksom, och hur är svensk media mot dig och mot Djurgården? Och så?
Ja, men det är bra. Jag har ju varit i 10 år i Djurgården. Jag tycker jag har haft fördelen att få växa in i det på något sätt. För när jag började så var medieklimatet mycket lugnare. Det fanns åt alla på något sätt. Och sen har det utvecklats till att bli mer och mer tryck, både från vanlig media men också från webb och media och allt möjligt, så ungefär som sidor som era sida, och det har gjort att trycket har ökat, så jag har växt med det här på något sätt då. Men jag tycker det funkar jäkligt bra, jag tycker det finns bra respekt för vad vi klarar, och visst delvis försök att hitta information, men jag tycker att det håller sig på en bra nivå. Jag tycker jag har jättebra kontakt med i princip all media, det funkar hur bra som helst.
Mm. Märker du någon skillnad när det till exempel några utländska medier som tar kontakt med dig jämfört med kanske när de svenska medierna tar kontakt med dig?
Ja, det har hänt några övertramp som jag inte riktigt har varit med på någon gång. Blev väldigt fel citerad i en amerikansk media när vi hade en provspelare här precis när Magnus Persson började, där det stod i princip att jag ansåg det ena och andra om våran trupp, och det var... Det blev en liten diskussion internt så där. Magnus, vet jag, kommer ihåg, ringde mig så att vänta, brukar du uttala det så här? Så fick jag se citaten, så det här är inte närheten. Det var lite överraskande. Det fick jag reda på sen genom amerikanska kontakter som jag hade där, att den där media, jag kommer inte ihåg vilken tidning det var inte helt ovanligt, va? Så att det löste sig, men ja, ibland har jag blivit överraskad, men så mycket kontakt med utländsk media har man väl inte att jag har förstått hur det funkar på den nivån. Mm.
Spelare och ledare och sådär, de som vi ringer helt enkelt, hur är det mycket väldigt individuellt hur de vill att du ska sköta deras medie, ja, aktivitet eller hur?
Ja, det är det väl, men på något sätt så försöker väl jag så smidigt som möjligt bli lite presssekreterare egentligen, något annat, men man ser till förvarnar om vad som kommer hända om det är långa intervjuer så att de inte har något bankare under samma dag. Se till att de är på plats och vet att det kommer och hur länge de ska sitta och planerar efter träningar och folk. Så att, nej, men jag tror att det är ganska lika faktiskt. Vi har ju inte någon Kim Källström just nu. Då kan det bli Sören Larsen. Då var det lite speciellt. Då får man nästan skydda dem lite grann ett tag, för att unga killar som blir tokjagade liksom, då måste man lägga upp lite taktik för det. Men i övrigt så det är nog ganska samma med alla spelare. Det är just att se till att de får en dräglig tidsåtgång för såna här saker samtidigt som media får så lätt tillgång som möjligt, och så försöka få ihop det här på ett bra sätt. Liksom. Mm.
Men händer det ofta att det är spelare som kanske säger någonting som du inte menar att ska komma ut, eller så att man får slå dem lite på fingrarna?
Ja, det hände väl, men jag tycker att det har varit väldigt bra de senaste åren. Jag har jobbat ihop med Gunnar Gidefelt som har varit kommunikationsansvarig nu ett tag. Och vi har ju en kommunikationsplan som vi har varit ute genom åren och berättat att så här uppför vi oss när vi pratar med externa personer. Mm. Så att det finns ju ganska tydligt för alla vad man säger och hur man säger. Och jag tycker att de är fruktansvärt bra på att liksom förstå och följa det. Jag tror det handlar mycket om att förstå varför så kommer av sig själv på något sätt. Mm. Så att, vi har tydligt regelverk, vi har haft genomgångar och jag tycker att de flesta förstår det väldigt, väldigt bra. Sen är det alltid saker som händer när folk har ett egen intresse att få ut någonting, när ett kontrakt går ut eller när man känner sig orättvist behandlad någonting, så händer alltid övertramp. Eller att man kanske inte alltid förstår vad man säger. Så att det händer, men det är nog undantag. Jättebra tycker jag. Alltså, det är väldigt, jag tycker spelarna har utvecklats under de här 10 åren otroligt mycket i att förstå det här med kontakten med media. De är ganska drillade i det nu faktiskt, tycker jag.
Innebär det att de har blivit tråkiga också? Eller hur, du som läser mycket?
Det får väl du svara på som intervjuer om. Men, nej, men jag hoppas inte det. Jag tycker det viktigaste i kommunikation är ju egentligen att rätt person svarar på rätt saker. Om en spelare börjar svara på vad man behöver för nya spelare, så kan ju det bli väldigt konstigt om tränaren tycker någonting helt annat. Och i slutändan så är det ändå tränaren som kommer bestämma det. Och då tycker jag att tränaren är den som ska uttala sig om det också. Jag menar, spelaren blir bara hans egna tankar och spekulationer och ingenting med verkligheten att göra. Så jag tycker nog att det blir korrektare information. Men det kanske blir mindre skandaler. Om man är ute efter att hitta den här typiska journalistkonflikten med att två personer i samma organisation har olika syn på samma sak, ja, men då är vi tråkigare. Men om vi levererar bra och riktig information, då tror jag vi är mycket, mycket, mycket bättre. Det handlar inte om att hindra folk att säga saker. Det är ju bara, gäller ju att få rätt för de som vet om hur det funkar och säga rätt eller berätta om det. Så att på något sätt så är det ju inte mindre information utan mer korrekt information, tycker jag.
Hur nära kommer du laget då som i den roll du har liksom?
Ja, jag var väl närmare laget förut när jag skrev mycket mer på hemsidan, för då hängde jag väldigt mycket på träningar och sånt där, men ganska nära ändå. Jag är ute och snackar och pratar och har väldigt mycket telefonkontakt och styr och diskuterar och, ja, så att, nej, men jag har kontakt med många, ofta. Så att det är bra, det är kul, och det tror jag är jätteviktigt i en förening att man har den gränsöverskridande, att man är en förening och alla känner varandra. Jag tror att det är andra än jag som kanske inte har lika bra med kontakt med spelarna för att de inte har de arbetsuppgifterna. Det tycker jag att vi jobbar mycket på, att vi är en förening allihopa. Det är ungdomssidan och det är kansli och det är spelare, och försöka få det bli vi. Det tror jag är jätteviktigt.
Finns det någon spelare genom åren då du verkligen kommit jättenära, kanske privat umgänge med?
Ja, men det gör det ju. Av olika anledningar. Kanske för att man ses väldigt mycket. Många av de här spelarna som vi har haft träffar man ju mycket ute, bland annat genom ungdomsfotbollen, för att de jobbar med unga spelare. Sådär, som Abbe Barsam träffar man ju ofta på olika ställen. Janne Tauer har haft kontakt med privat genom olika saker. Sådär, han tränar ju ett ungdomslag nu också. Nej, men sen finns det flera spelare som man tycker varit, precis som jag som helst, varit väldigt trevliga som man umgås med. Jag bor ganska nära Niklas Rask. När han slutade så sa han att det är så jävla svårt, för man vill ju hålla igång och så har man ingen lag längre och jag springer och det är så tråkigt. Och så, ja, men vi är några som spelar innebandy på kvällarna uppe i skolan. Ah, skitkul! Och jag höll igång det ett halvår, men jag tror han spelar fortfarande. Det är ganska många år sedan han slutade. Så vi sågs där på träningarna. Sen lämnade jag liksom, ja, då kan du fortsätta. Det var helt fantastiskt när han kom där första gången. Och så började folk visste inte riktigt vem han var. Och efter 1,5 eller 2 minuter var man spelar, så sprang folk ut, kröp ut från banan. Byte, byte. Så var man tvungen att säga, Niklas, du ska också byta. Och han var precis lika pigg som han. Fan, är det där för människa? Så sa han, han spelade Champions League för ett halvår sedan. Så han är rätt vältränad. Så jag tänkte mig på helt knäckta. Och så han sprang hur länge som helst. Nej, men så att det finns ju folk som man träffar, kanske inte så här jättenära privat och käka middag, men som man umgås med och snackar med och lärt känna genom åren och antingen har någon koppling till efteråt eller tycker bara är jäkligt trevliga. Så att, ja, det gör det. Ja. Det är ingen skillnad där på dem och personal i övrigt som har jobbat. Man lär känna folk på jobbet. Det är jättebra att det ska vara så att man ser varandra som arbetskamrater och stöttar varandra allihopa. Viktigt.
Ja, förra säsongen så hände det ju ganska mycket. Både vår säsongen var ju väldigt negativa rubriker, om man kan säga så. Och sen total förändring med Högmo sen på hösten. Hur var ditt jobb då? Liksom var det var mycket media nästan hela året i och med det, eller hur?
Ja, men det tar ju inte många förluster i rad innan det blir ganska jobbigt. Och det börjar snackas, och då kommer ju de här spekulationerna som kanske blir mindre sakliga och det är ganska snabbt, och det är ju tufft, och man ser ju spelarna hänger med huvudet, och så ska vet de att de måste göra intervjuer och det känns inget kul, och man får nästan peppa dem lite grann att liksom kom igen. Så det var ju en tung period, och sen så kom hela avhoppet med Magnus och blev ju ännu rörigare och alltihopa, så att ett tag kändes det ju vi tappar tränare och vi har tappat styrelse och vi håller på att åka ur. Och ja, men det var inte de muntraste dagarna. Sen tycker jag att det har hänt ganska många saker genom åren som man har ju lärt sig på något sätt att ja, men det är så här ibland. Det är bara att jobba på. Jag menar, när vi höll på att åka ut och vann mot Assyriska i sista, då var vi ju superettan länge. Man har gått igenom de här liksom, skräckscenarierna några gånger, så att med tiden lär man sig att kör på liksom. Kör på. Men det är klart att man påverkas. Det är människor som inte mår bra runt omkring en, och det är folk som jagar en och frågar varför de inte mår bra. Det är inget roligt, inget roligt arbetsklimat på så sätt. Men sen när Högmo kom in så ja, det var ju en förvandling som var helt otrolig.
Och hur var det egentligen?
Ja, men han kom in, han gjorde ju allt rätt från början. Han kom in innan vi hade presskonferens och sa att jag vill komma in och hälsa på personalen. Och bara det att liksom hela personalen visste vem det var innan han gick ut i tidningen och berättade om sig själv. Det är en sån, här, det är en sån otrolig symbolhandling på något sätt, att här är det vi. Och sen så stod han och sa att, berättade att det är fantastiskt kul att komma hit, och berättade hur viktigt det var att alla i föreningen engagerade sig och blev involverade, och närhet och allt det, för att det skulle kunna lösa det här. Och ändå, jag menar, det var ju så här som står i vitaminsprutar, och alla kände så här, fan vad kul, nu ska vi köra liksom. Så det började ju som direkt liksom, han gjorde rätt, och så kände han att nu kör vi. Sen när resultaten kom på det, så några omgångar senare, så kändes det som att wow, det blev ju en kick för hela organisationen att köra på. Så att det var en helt galen förvandling på så kort tid. Och jag tror det beror mycket på att han var jäkligt klok psykologiskt och mentalt som människa, att få den här, göra det här. Det kändes som att han hade knappt behövt kunna fotboll egentligen. Han bara fick liksom alla att må bra och känna och jobba åt samma håll och tro på. Ja, det var fantastiskt. Så där gjorde han en helt sjuk insats, måste jag säga.
Men har ni gått nu under vintern och saknat Högmo lite grann på kansliet?
Ja, väl samma sak där. Det är klart att man gör det. Men man är ju ganska van på omsättningen också. Kommer ihåg Alf Johansson brukar hålla koll på all statistik. Jag kommer ihåg många tränare han sa att han passerat på hans 8 år, om det var 17 eller 18 eller någonstans där. Alltså det händer ju spelare och tränare hela tiden, så att det blir ju någon form av vardag. Så att jag tycker att vi är nog jäkligt bra på att se framåt hela tiden. Och istället för att sitta och gråta över spillmjölk så liksom kör man på nästa hela tiden. Och jag tycker ju samtidigt att nu kommer ju Bosse Andersson in, Pelle Olsson kom in, som är ändå finns likheter med Högmo i hans lite lugn och hans vilja att skapa harmoni och tro. De är ganska olika som människor, men de har ändå den här lugnet och ödmjukheten och alltihopa. Så det fanns en fortsättning som kändes ganska positiv, tror jag. Det känns väldigt positivt nu. Jag tror att vi har hittat en fortsättning som känns väldigt bra.
Men om vi tar den här veckan med turbulensen kring Magnus Persson, hur påverkades du som människa under den veckan? Eller de 2 veckorna kanske var som du var uppmärksamhet kring det?
Som människa? Ja, men alltså det är ju en ganska ovanlig situation, tror jag, för många, att folk mår dåligt och känner sig hotade. Vi behöver inte spekulera i vad som har hänt, det kan andra göra. Det rann ner till att Magnus Persson inte mådde bra, punkt. Och det är inte kul att se någon på ens arbete som inte mår bra. Det är inte kul att se folk som är oroliga på jobbet för vad som händer och vad som ska hända. Och, alltså det är klart att det påverkar en. Det är ingen tvekan. En sån vecka så blir det inte så effektivt på jobbet som det brukar vara. för att folk är väldigt engagerade i vad som händer med sina arbetskamrater. Så att återigen, jag tror att man blir lite hårdhudad med tiden och van, men det är ändå samma sak, det är människor vi pratar om och folk man känner som påverkas starkt av olika saker. Det är klart att det är tufft, det är, så är det. Jag har sett flera tränare som har lämnat och gått och som man har känt och som man har tyckt är väldigt bra personer. Kjell Jonevret lämnade en gång i tiden under ganska tuffa former och det finns många andra som har gått och Stefan Alvén och allihopa. Det är inte kul.
Mm.
Då försvinner ju alla tankar om resultat och allt sånt här, så blir det precis en människa som faktiskt mår dåligt.
Mm.
Och nej, men det tror jag är svårt att se utifrån många gånger, men någon man träffar varje dag som mår väldigt dåligt och vill säga upp sig för att de mår dåligt, det är inte kul att se.
Mm.
Och man känner sig ganska man vet ju inte vad man ska göra, man kan inte göra så mycket, man känner sig lite handlingsförlamad sådär. Mm. Men jag kan se till att hjälpa honom att få ett bra statement när man avgår, det är det jag kan göra. Men det är människor man pratar om och där tror jag det är viktigt att man har den här närheten mellan supportrar och lag och allt upp och förstå att det faktiskt är människor som man pratar om. Jag kan bara koppla tillbaka till när man själv sitter på läktaren och är lite förbannad på spelare, så är det ju ändå inte så att man är otrevlig mot en person, men känner man inte någon och står och skriker på någon på läktaren, så jag blir ju ganska upprörd när jag hör någon säga massa jävla saker om en spelare på planen som inte sköter, för det är någon människa som försöker. Mm. Som man känner. Så jag tror det är viktigt för att supportrar också får närhet till att man förstår att det är människor som mm. faktiskt försöker, och att man för den känslan som man drabbas av när folk är väldigt hårt utsatta är ganska jobbig.
Mm.
Tycker jag.
Men just när ni höll presskonferensen med Tommy där kring Magnus, fick du bara ett chockerande samtal om att nu måste vi hålla presskonferens, eller hur var just de timmarna där? Liksom, vad hände?
Ja, jag fick väl reda på det på dagen innan, eller jag kom någonting sånt där, att Magnus kommer avgå och Tommy kommer avgå och vi ska försöka få fram något statement och göra en presskonferens. Och då är samma sak där. Då blir det liksom öva in vad som ska sägas, fundera på var vi ska vara, vilka som ska komma, bjuda in när. Alltså, det blir ju en kedja av händelser med rent jobb. Och återigen, man hinner liksom inte riktigt agera eller reagera på det, utan det blir ju lite jobb.
Mm.
Jag tror att efteråt blir det mer så här tomt liksom. Oj, vad hände? När man börjar reflektera lite grann.
Mm.
För då är det ju helt plötsligt, då gick det då ner på något sätt. Det var det lugnt igen. Det var inte så mycket att göra på kataboksborden och säga hej då till lite journalister. Och sen så, wow, liksom, vad hände senaste dygnet? Mm. Det är lite så tror jag man reflekterar. Man går in i någon arbetsroll och kör.
Mm.
Och det tror jag man måste göra.
Mm.
Och sen efteråt så kanske man reflekterar. Så att, men sen så var det ju liksom... Då kom ju allt över den efteråt. Så här, oj, vad hände?
Mm.
Så att jag tror att man själv är lite sen i reaktionen för att man är inne i att göra ett jobb.
Mm. Men under såna här intensivperioder händer väldigt mycket såna här krissituationer. Trivs du på jobbet då?
Ja, om man bortser ifrån att det är tråkigt med personer och sånt där, så ja, men absolut, jag gillar ju när det händer saker och när det gäller att lösa såna här saker och fundera på hur vi ska kommunicera och sånt. Det är klart att man gör det, och det låter ju lite absurt på något sätt, men situationen säger tråkig och sen så vill man göra den så bra som möjligt i alla fall från de förutsättningar som finns, och det är bråttom och det är mycket och det funderar. Ja, det är en väldigt intressant situation att försöka göra det. Den är inte lätt, men den är utmanande och kul.
Mm. Mm.
Så att om man försöker separera de bitarna rent arbetsmässigt, så är det ju, jag gillar ju när det händer saker. Mm. Det blir lite så här adrenalin man kör liksom.
Mm.
Ja, det är kul. Ja.
Men det är ganska,
ja. Samtidigt vill man ju inte att det ska hända saker för sakernas skull, men om det händer och då måste man agera, och det är ganska intressant.
Om vi bara ska gå in på lite det här med flytten då, från stadion till Tele2. Ni flyttade förra året. Hur kände du inför flytten? Var det synd att lämna stadion, eller var det mer välkommet till något nytt?
Jag tror jag kände precis som de flesta av oss, kände att det var jäkligt sentimentalt att lämna stadion. Och ja, sista matchen var jobbig. Men jag kände att det fanns ändå någon, det finns någon skäl där på något sätt, om man vill inte släppa sin plats och sina rutiner och sina ja, allting. Så det var jättejobbigt. Men samtidigt så tyckte man på samma gång på något sätt att det var helt fantastiskt att flytta till en sån här arena. Och det blev ju, ja, betydligt bättre än vad man hade kunnat drömma om. Så att jag menar, det var ett nödvändigt avsked på något sätt. Tråkigt men nödvändigt och fantastiskt att vi hade den här otroliga möjligheten att flytta till något så bra som Tele2 Arena, som visat sig vara guld för oss. Fantastiskt för oss alla, supportrar och spelare och alltihopa. Så det var väldigt blandade känslor, precis som de flesta supportrarna tror jag. Så kan man längta tillbaka till träbänken på stadion, men är otroligt glad över Tele2 Arena samtidigt och de fantastiska möjligheterna som de bidrar med.
Men känner du där att ni, när du är där och jobbar så på Tele2 på matchdag, att ni håller på att bygga upp någonting som är ert hem liksom?
Ja, utan tvekan, det känner man. Det tar ju lång tid. Jag menar, man har sprungit på stadion sen när man var liten och jobbat på stadion i 10 år och kan varenda liten vinkel och vrå på den där, så tar det ett tag att bygga upp någonting nytt. Och det tycker jag Högmo pratade väldigt mycket om på ett bra sätt förra året, att vi ska bygga upp det här till våran borg. Det är inte bara flytta in och så ner i våran. Det tar sitt lilla tag, men det har ju ändå gått väldigt snabbt att komma långt. Jag märker ju på, det är ju ingen nästan som sitter och klagar på att vi är på Tele2 idag sentimentalt, utan alla är ju, tycker att det har varit en fantastisk upplevelse. Så det är bara att jobba på, så kommer det här med tiden att bli våran borg på samma sätt som stadion. Jag menar, jag vet ju folk som man hör som tyckte att Råsunda var fantastiskt för att de har varit där en gång i tiden och gått år efter år efter år, och det var riktiga arenan. Det är helt oförklarligt för mig. Jag kan inte fatta det, men så kommer folk känna mig till ett två när jag pratar om stadion en gång i tiden, om man är 12 år idag eller någonting. Det kommer med tiden, och vi kommer växa in när det kommer bli våran. Jag tycker det är fantastiskt. Jag är jätteglad över hur utvecklingen har varit där.
Men du som supporter, hur kändes det att flytta till Södermalm, som tidigare alltid kallas för just Bajenland?
För det första så tycker jag att jag har känt ganska länge. Man har haft lite tid på sig att vänja in sig och se, och jag förstår vad du menar, men hockeyn finns där, man har gått på hockeyn länge. Det har ju underlättat, och ingen främmande plats, utan det var ju ändå en plats där man som djurgårdare har varit på väldigt mycket matcher. Så på så sätt tycker jag att det inte var så överdrivet jobbigt som man hade kanske trott att det skulle bli. Det känns ganska naturligt. Sen så har vi också på något sätt fått arenan att bli vår på ett så bra sätt. Bara hur man lyser upp arenan och hur vi har jobbat och där känna. Nej, men jag tycker det känns ganska naturligt. Jag kan drömma om en arena. Det är väl många som gör som ligger på Östermalms IP eller någonstans där omkring, bara för att det är vårat land. Men jag tycker vi har gjort det här till vårat land sedan länge genom hockeyn, och att det blivit ännu mer med fotbollen. Så att jag tycker det är ingen problematik, tycker jag. Det känns bra.
Men någonting som retade upp många supportrar var just den här bilden som togs tillsammans med Hammarby då, precis inför öppningen. Hur känner du inför den bilden? Vem var det som kom med den idén?
Det var Expressen som kom med den från början. Och vi diskuterade den, och vi förstod väl allihopa att det var en utmanande bild. Men det var en rörig situation i det läget, där bland annat hade varit ett bombhot, och det hade varit mycket smågruff mellan supportrar, och där Hammarby agerade, eller Hammarby supportrarna var väldigt aggressiva om det här. Och det kändes som att det är nog bra att göra en provokation i det här läget i alla fall, och visa att spelarna tycker att det här är våran gemensamma arena. För att ett tag så tror jag att det kändes som att Hammarby som förening också stod för att det här är vår arena. Man körde den här kampanjen väldigt hårt med vår arena och alltihopa, och jag tror att från Hammarby så var det säkert inte så mycket riktigt mot Djurgården, utan mer ett sätt att skaffa sig en egen hemvist. Men jag tror att det uppfattades väldigt brett som att det här är liksom Djurgården, att det här att göra det i våran arena. Och då tror jag det var viktigt med ett statement från Hammarby som klubb, att säga att vi självklart accepterar att vi delar arena och alltihopa, och så att det inte kändes som det var förankrat i Hammarby som förening med de här. För det tror jag var viktigt. Så i det läget så tror jag att det gjorde nytta. Jag tycker att det lugnade ner sig. Om det var därför eller inte, men så lugnade det ner sig i samband med att matcherna kom igång och vi gjorde den här bilden.
Men det var ändå förståelse för de supportrarna som tog det på.
Ja, det är klart att vi vill ju inte ha. Ja, men det är absolut. Vi har väl aldrig gossat med Hammarby eller AIK, kommer väl aldrig göra heller. Jag menar, det är ingen som påstår att vi inte är enorma rivaler och konkurrenter och att det finns ganska mycket känslor mellan föreningarna. Så det förstår jag absolut. Men det här var ju ett statement just för att arenan i sig, att vi faktiskt kommer att dela på den och att det så är det. Så att, ja men det var gränstrakterna kanske, och jag förstår reaktionerna, men jag tycker väl ändå att det fanns en point i det. Det tycker jag.
Men du hade en hel del diskussion med Love och sådär i Hammarby då, eller vem det var som skötte det, eller hur?
Ja, mer internt tror jag, okay, var faktiskt. Nej, vi var ganska tydliga snabbt med att nej, men det här är nog en ganska bra grej. Sen var det väl ganska kul att väcka lite känslor kring flytten här också. Menar, få lite media på det här och jag tycker Expressen gjorde ett jäkligt bra jobb med bilderna och det här, så att det var ju inte kul att få ut det här inför premiären och allting också på något sätt. All uppmärksamhet på något sätt drar ju ändå intresset till föreningen om Djurgården.
I sommar då har ni ju planerat in en träningsmatch som ska spelas på stadion.
Känner
inte du att det blir lite att ta ett steg då tillbaka till gamla identiteten när man väl har hittat ett nytt hem på Tele 2?
Nej, så har jag aldrig tänkt. Jag tycker det är jättekul. Jag tror att det blir en happening bara. Kul folk. Men det finns ju de här känslorna för stadion fortfarande. Folk längtar. Jag tror att det blir jättehäftigt för många att få komma tillbaka och sitta på sin gamla hårda träbänk och kanske få med sig kompisarna och alltihopa. Så det blir ju ett sätt att anknyta till historien. Vi har ju inga ambitioner eller möjligheter på något sätt att flytta tillbaks. Vi är jättenöjda med nya arenan. Tycker den är kanon. Men det blir inget fel att liksom knyta tillbaka till historien på något sätt och vara där en gång om året och köra en träningsmatch lika gärna som att vi spelar på Stadshagen, så att folk får komma tillbaka och lukta lite på staden och känna lite på bänkarna. Så där. Och jag uppfattar det som att folk tycker det är förbannat kul att komma dit. Så att, nej, jag tycker det var ett jättebra initiativ som vi gjorde där och hitta tillbaka. Jag hoppas det blir tradition att liksom, här är gamla arena.
Men tror du folk efter 90 minuter när de går ut från stadion tänker att nästa vecka vill jag gå till Tele 2 istället? Liksom?
Ja, men det tror jag. Man förstår att det är en träningsmatch och det är ingen som ens jobbar för att vi ska vara på stadion, för det är en omöjlighet idag. Det vet alla. Så att det är ju inte någonting vi har valt att flytta från stadion, utan den funkar inte som fotbollsarena. Men varför inte liksom använda den lite kul? Det där är, jag vet, tänk på när du berättade där, så hade vi Ajax på besök för här en massa år sedan. De var och spelade på stadion. Zlatan var med och alltihopa var stormatch. Och de tyckte det var fantastiskt kul och vilken häftig arena och alltihopa. Och så sa de att hur ofta spelar ni matcher här? Liksom, är det många sådana här jippomatcher? Eller, så, nej, men det här är vår hemmaarena. Jaha, de tyckte det var liksom kul, kulturellt kul minne, men de hade inte fattat att liksom, okej, den här gamla arenan liksom, det är där ni bor liksom. Lite roligt, men även de tyckte att liksom, vilken häftig grej att göra en sån här match på den här häftiga gamla arenan. Och det är väl lite den tanken vi vill ha kvar liksom, att det är lite känsla i det på ett annat sätt som gör att det är kul att vara där. Och förhoppningsvis kan det bli någon tradition en gång om året att vi kör en match där.
Ja, det kan du göra, men du
säger
att
vi ska säga. Va? Säg inte vad jag ska säga.
Nu tror jag vi stoppar det, för vi kommer ingen.
Jag är upp till dig.
Jag vill inte komma någon.
Magnus Persson, vad säger du? Säger du matchen?
Incidenten eller incidensen, men bråket mellan Andreas Alm och Magnus Persson på Råsunda 2011.
Så svårt med orden någonstans där.
Man kan ju se dig på det här klippet då, i alla fall som har filmats. Du ska försöka föra bort Magnus från bråket lite. Hur upplevde du det? Det var en ganska komisk avslutning också.
Ja, det var ju, det går så snabbt sånt där. Om man hinner inte riktigt tänka igenom så mycket. Jag kom ut från spelargången precis när de hade satt igång och började skälla på honom. Och jag blev lite överraskad. Jag såg hur alla stod runt och var otroligt intresserade och tyckte det här var jättekul. Och då var jag så här, vad gör jag nu? Och att jag skulle fört bort försökt föra bort Magnus, det är faktiskt inte riktigt sant. Jag gick dit och ställde mig och liksom var lite stöd och tänkte att jag övervakar lite vad som händer så det inte barkar helt åt helvete, för då kanske det är dags att liksom börja. Men jag lät dem fortsätta. Jag tror jag bara markerade att jag var där för Magnus och sen så stod jag bredvid. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra, men jag kände så här, okej, låt dem bråka liksom. Och sen så går det överstyr så får jag väl kliva emellan på något sätt. Och hela situationen blev ju väldigt så här, spänd och alla var väl så här, helt inne i det här och alltihopa. Och så lugnade det ju ner sig och man började tänka, och då kom Mats Strandlund och helt plötsligt, jag kommer inte vara han ställe för frågan, var som att
som vad säger om matchen?
Ja, precis. Det var så här. Det var ju så här förlösande, man står på helspänn och tankarna bara snurrar och man försöker registrera och så kommer han och som ingenting har hänt. Och jag garvar ju själv när jag ser klippet när man själv viker sig och skrattar. Det blir så surrealistiskt alltihopa, men det är helt fantastiskt om att Strandberg liksom bara helt, som allting bara rann av honom, så kör han liksom, jag är proffs, jag kör, det här är mina frågor liksom. Så här. Men det blir en totalt surrealistisk situation. Just när man står där med den här osäkerheten och inte riktigt vet var går gränsen, vad ska jag göra, ska jag göra någonting eller inte, och så kommer han och bara bryter in och då, ja, det var ju
det är inte så ofta ditt jobb ställs på spets på det.
Nej, det är det ju inte. Alltså, de där situationerna när det liksom blir så mycket känslor med, det är väl ganska ovanligt. Jag tycker ju alla tränare som jobbar i Allsvenskan, eller de allra flesta i alla fall, är ju väldigt hårdhudade, drivna och vana och agerar ganska kontrollerat igen. Så det är ganska sällan det blir de här okontrollerade situationerna som just den. Och då är det inte så lätt på sådär några sekunder att veta vad man ska göra.
Mm. Hur ser du annars på liksom den här rivaliteten mellan AIK, Hammarby och Djurgården och liksom väldigt engagerade supportrar, till och med risksupportrar i vissa fall? Hur just den biten var...
Alltså svensk fotboll, vi vet ju alla var vi ligger på Europarankingen som liga, men om vi tittar på känslorna av supportrarna och alltihopa, så förstår man vad svensk fotboll lever av. Det är ju just den här konkurrensen och engagemanget och supporterkulturen och alltihopa. Så det är ju liksom fantastiskt. Annars hade vi ju varit en helt ointressant liga. Jag får ju ständigt folk som kommer upp från hela Europa och vill titta på framförallt derbyn och allt, men större matcher, för att de har hört att det är något överjävligt bra i Sverige. Och det beror ju inte på kvaliteten, för då finns det ett antal ligor att följa liksom. Men alltså, det är ju fantastiskt. Sen hela den här risksupporter du nämner, det är ju en jättesvår fråga. Det är ju de absolut flesta av oss vill väl allt annat än att ha någon form av våld kring matcher. Det är ju ingen diskussion. Det är ju ett hot för oss som ska leverera en bra produkt. Mm. Att folk blir oroliga, vare sig det finns en fara eller inte, så skapar ju det en osäkerhet och en bild av våld som är farligt för folk att gå på matcher, och så får vi svårare att få publik. Så enkelt är det ju. Så att det är ju ingen av oss som vill ha våld, och sen så kanske det händer någon helt annanstans, men det förknippas ju ändå med fotbollen. Sen är inte jag så väldigt insatt. Vi jobbar ju enormt hårt mot det här. Vi har enorma sociala projekt och haft program för att komma tillbaks, där vi har haft mentorer och avstängningar, och det är jättesvåra juridiska frågor och en stor apparat som vi jobbar hårt med, både politiskt för att få hjälp att lösa det här, men och det är ett samhällsproblem som sträcker sig långt utanför fotbollen, där vi är ganska maktlösa när vi är utanför den arenan. Så det är en jättegen hel intervju i sig, va? Men det är ingenting som är positivt, men det enorma engagemang som finns, den enorma konkurrensen som finns med Hammarby och AIK framförallt, den är ju fantastisk, för det är ju liksom det som driver publik och idrotten framåt, att vi blir så intressanta som vi är trots den ranking vi då har, va? Att se 30 000 på Tele2 Arena på ett derby är ju liksom, är ju fantastiskt. Det är ju, för många ligger runt omkring som är sjukt avundsjuka på den publik engagemang som finns och supporter engagemang som finns. Så det är ju liksom bara att tacka och ta emot. Det är ju roligt. Jag menar, det vet ju alla som har Djurgården eller AIK och går på derby. Det är ju enormt liksom, vare sig man mår illa eller bra eller tycker det är roligt eller hemskt eller vad som helst. Jag menar, det är ju engagerande så.
Ja, men då ska vi gå in på de här hemska, snabba frågorna då. Fem snabba som vi ska ta upp med alla som gästar podden helt enkelt. Inte samma frågor varje gång som ni kommer förstå, men ja, först och främst Hammarby eller AIK.
Jättekul. Men jag vet inte ens vad jag ska svara faktiskt. Alltså AIK är något större rivalitet med, och just nu tar man väl inte Hammarby riktigt lika allvarligt eftersom de inte ens ligger i samma division. Men jag kan inte svara. Nej, jag kan inte svara.
Du får välja om du ska ha Ertons Jolo-tatuering eller Prijovic frisyr.
Just det, också enkla frågor där. Nej, jag tar frisyren. Det kunde vara kul att byta lite grann och chockera lite grann.
Ja, och sen SM-guld för Djurgården då, eller att din son Petter får dra på sig den viktiga landslagströjan i framtiden.
Han ska ju ta SM-guld med Djurgården och sen få dra på den landslagströjan. Nej, men landslagströjan vore väl häftigt. Jag får väl vara lite privat där.
Två derbyvinster, ja, då tänker jag på en säsong här nu då. Två derbyvinster, men AIK vinner guld. Eller att du får välja två derbyförluster, men att Djurgården kommer före AIK i tabellen.
Det är otroligt enkla frågor du ställer. Nej, men alltså... Oh shit, nej men inte guld. Hade de kommit före till tabellen kanske, men inte guld, då tar jag nog att vi kommer före dem trots två döda förluster. Men det är skitsvårt.
Är det så illa när, om AIK skulle vinna ett guld? Känner man verkligen den nedsättningen på sånt?
Ja, men vi hade en diskussion när det kom in en ny person i föreningen och, som vi försökte säga att hellre att vi kommer 10 om AIK kommer 11 än att vi kommer 2 om AIK kommer 1. Och han kunde liksom inte förstå hur vi tänkte. Det är väl bättre att vi kommer 2. Nej, inte om AIK kommer 1. Det är bättre att vi kommer 10. Och det här är liksom... Ja, men det blir ju lite sådär. Den där konkurrensen är hård. Men det här är ju två dåliga alternativ. Man vill ju både vinna derbyvinster och komma före. Men ja, nej, jag vet inte. Derby, ja.
Och så avslutar han då. Stockholms stadion eller Tele 2 eller Stockholms arena eller vad man ska kalla dem.
Ja, men nu är vi på Tele 2 arena. Så nu är det Tele 2. Jag tycker det har varit... fullkomligt fantastiskt. Liksnitt, stämning, allting, vi växer in i det. Alla trivs, det finns enorma möjligheter att få bra arrangemang där. Så att jag älskar stadion och kommer alltid med, men nu är jag där. Så att Tele 2 Arena, det är framtiden helt enkelt. Vi tar det.
Ja, men då tackar vi Jonas för det.
Ja,
tack så mycket. Tack så hemskt mycket.
Ja, tack för de roliga frågorna på slutet.
Ja, men då hörs vi nästa gång podden spelas in helt enkelt.